Hur leder man med tydlighet? Och vad är det som krävs för att få jobba med en av Sveriges största idrottsklubbar? Hallå, Jakob Wikenståhl här. Varmt välkommen till Sportius podcast. För dig som är helt ny så är det här en podd som är bringar upp perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en virtuell idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se. Låt mig då få presentera dagens gäst. Hittills i livet har han hunnit med mycket, bland annat 6 år som vd för tidningen Faktum, 7 år på Göteborg Company på olika chefsposter som bland annat arbetat med evenemang som Way Out West, Volvo Ocean Race och EM i fotboll för damer och senast efter det IFK Göteborg och nu äventyr 9 Yards. Max Markson fick sin fotbollsuppväxt i Mossens BK där han redan vid 24 års ålder blev tränare för Centrumklubbens seniorlag. Han har även suttit med i styrelsen för Häcken och Gothia Cup. Och ja, Marcus är en obotlig fotbollsromantiker och har egentligen ett favoritlag. Och det är Mossens BK. Om det är något Marcus verkligen uppskattar så är det fotbollsklubbar som är tydliga med vad de vill åstadkomma. Både på planen och utanför. Och med det sagt, varmt välkommen till Sportius podcast, Max Markusson.
Tack så mycket Jakob, kul att vara med.
Ja, härligt att ha med dig. Och ja, det klassiska jag vill gärna alltid fråga alla gäster är väl kanske första minnet som dyker upp när man tänker på idrott när man var liten. Vad skulle du säga, Max, är det som dyker upp för dig då?
Jag tror, jag är inte säker, men jag tror att jag såg en match i VM i Mexiko, fotbolls-VM. Och det är väl det som jag har på näthinnan. Det, och sen så minns jag jäkligt väl också att morsan lät mig vara uppe sent och se OS-invigningen, vinter-OS i Calgary också. Så det är de två grejerna som liksom kommer fram när jag tänker på det.
Fick du sovmorgon då efteråt på uppsittningen?
Nej, det tror jag morsan aldrig hade tillåtit. Så det var nog en kravställan där. Ska du vara uppe så får du nog också gå upp tidigt.
Ja, nej, jag förstår. Men du var du väldigt aktiv skulle du säga. Du har ju spelat ändå fotboll en bra bit. Men är det fotbollen som har varit din grej när du växte upp att spela?
Ja, men det skulle jag nog säga. Det är klart att man testar ju på massa idrotter och så vidare. Och sagt i skolan. Och handboll och fotboll och basket och allt vad det nu var. Men fotbollen har ju alltid varit min grej. Vi bodde uppe på Guldheden i Göteborg. Och mellan de två hyreshusen där jag bodde och mina kompisar bodde i andra huset där så fanns det en plan där vi typ spelade jämnt året runt.
Just de bitarna när man pratar med människor om så här, vad fanns i närheten, tror du det var liksom en stor faktor av att hade det varit då en annan sorts liksom sportlig plan på något sätt, om det hade varit ja, då handbollsplan, volleybollplan eller liknande, att man hade kanske fastnat vid det, att den har så stor vikt av det hela?
Ja, men såklart. Herregud, sen tror jag att det beror ju väl också lite grann var i världen man växer upp, vad som finns tillgängligt. Det är kanske inte alla länder där det passar sig att spela fotboll, utan det finns väl andra saker som lockar. Men i stort så tänker jag att det är kanske lite skitsamma, utan det viktigaste är nog att det finns en möjlighet. För det är ju liksom det man fastnar för direkt, och då lär du dig, alltså idrotten för ju med sig så många saker liksom, inte bara rörelse, den fysiska rörelsen, utan även många sociala aspekter som är enormt viktigt tycker jag.
Ja, och vi kommer komma in på det lite mer längre fram tänker jag, så att håll de här tankarna lite så ska vi utveckla det. Men jag tänker ju att genom din karriär så har du haft flera positioner i olika chefsroller, och då tänker jag bara liksom spontant att när kände du själv att det här var en liksom en roll som passade dig? Vad var det som
ledare
var,
eller?
Som led, ja, exakt.
Nej, men jag tänkte, eller jag upplevde väl det relativt tidigt. Jag vet när jag när vi spelade i juniorlaget i Mossens BK uppe i Johanneberg i Göteborg, så lämnade våra dåvarande tränare mitt under säsongen, och då blev det ett vakuum, och då frågade ju mina lagkamrater mig om inte jag kunde ta över som tränare och ledare där för mitt egna lag, om man säger så. Så att det där någonstans, jag tror att man bygger väl ett ledarskap i början någonstans genom att man är duktig på något. Och jag tror att det spelar väl ingen roll om det är idrotten eller i arbetslivet eller någonstans, men människor tenderar ju till att liksom vända sig mot folk som, eller till folk som kan något och som kanske är duktiga på något. Och jag ska väl inte säga att jag var bäst i klassen på fotboll, men jag är ändå hyfsat duktig, så att det är nog en sak. Sen så tror jag också att man kanske letar efter en, liksom en trygg punkt, en fast punkt också. Någon som är stabil och som kan sina grejer. Så att det tror jag är liksom ingångsvärdena i det. Så att det kände jag nog ganska tidigt att jag fick med mig människor.
Skulle du säga att liksom lugnet i stressade situationer är kanske en viktig bit när det är just en sån... Ja, både som väl då, tränarrollen som du fick i så fall ta över där, såväl som i dina olika ledarroller, att man inte stressar upp sig kring någonting, utan man är just den lugnat i stormen som alla kan vända sig till.
Ja, för min del har det väl varit det. Jag tror att alla bygger ju sitt ledarskap på sitt sätt, och framförallt så tror jag att det är viktigt när man hamnar i ledande positioner, både i chefs- och ledarroller, att man måste vara liksom genuin. Du måste alltid utgå ifrån vem du är som människa. Det finns väldigt många som strävar mot att bli chef eller strävar mot att bli ledare, och så läser man all jäkla management-litteratur som finns tillgänglig utan att fundera på hur passar det här in på mig som människa. Så att jag tror att det viktigaste är att du tar utgångspunkt i vem du är själv, och i mitt fall så är väl lugnet och stabiliteten en av de egenskaperna som jag har burit med mig.
Och just i den här biten som du säger, man är ju liksom unik, alla människor på sitt sätt, och när man då tittar på ledarskapsroller så finns det olika, och du har liksom hittat din väg någonstans. När skulle du säga att liksom idrotten i sig själv, det med fotbollen där, har hjälpt dig på traven i det du gör liksom idag i ditt yrkesliv?
Ja, 100%. Jag tror att idrott är generellt sett väldigt fostrande och danande för olika personer. Och för min del så var det viktigt redan från tidig ålder att liksom hitta en plattform varifrån man kunde utgå. Och där, i mitt fall var ju fotbollen extremt viktig där. Jag spelade som ganska ung, kom jag upp i Mossens BK:s A-lag i gamla division 3 när jag var 14-15, och då får man ju liksom lära sig att hitta sin plats i ett nytt sammanhang också. Så att på det sättet så bidrar nog idrotten på ett otroligt fint sätt för att liksom utveckla människors personligheter, det tror jag.
Och när du sen hamnade då i din första chefsroll i arbetslivet efter fotbollen, var det självklart vad du skulle göra? Jag tänker på att det kanske skiljer sig från en fotbollsplan och stå där och leda kontra teamet på kontoret.
Ja, men såklart. Jag tror att någonting som man lär sig längs vägen är att det är en stor skillnad på ledarskap och chefskap. En ledare, det ordet innebär ju att leda, det vill säga att någon annan följer. Då behöver du alltid tänka på att du behöver vara längst fram och peka ut vägen och så vidare. Att vara chef, det är ett hantverk. Det är någonting som du lär dig. Det finns ett regelverk som måste följas. Du måste ha vissa kunskaper som du måste liksom på något sätt hämta in, och där det är inte självklart att du är en duktig chef från dag ett, även om du har varit en bra ledare tidigare i livet.
Just så här, en bra ledare för dig, hur skulle det se ut, eller vad kännetecknar det för dig själv, en bra ledare?
Nej, men det är nog som jag sa innan. Jag tror att det är viktigt att man är genuin. Framförallt. Jag tror att försöker du låtsas vara någon annan än vem du är, så blir du väldigt snabbt genomskådad. Jag tror att man ska ha respekt för att människor är rätt smarta i det läget. Så att om du tar på dig ett proffs-face, som jag tror många gör, så kommer det att skina igenom. Utan du måste liksom grunda ditt ledarskap i vem du är. Så att det, sen så är det klart, i och med det så passar inte alla ledarskap, alla organisationer heller. Men det är ju en del av världen. Alla jobb passar inte alla personer heller. Så att, ja. Men var ärlig och liksom försök ju vara den du är. Det tror jag är det viktigaste.
Och jag tänker vi ska hoppa in lite på fotbollsspecifika som hände senare under en tid, så ska vi sen komma tillbaka till det du gör nu. Men du fick ju en fråga för några år sedan att bli klubbdirektör för IFK Göteborg. Och ja, det är ju din favoritsport, så det måste ju varit en dröm i sig självt att få vara en del av det på den nivån. Inget ont mot Mossens, men det, IFK Göteborg har ändå en stor historia i både Sverige som internationellt. Och jag tänker spontant, när du fick den frågan, vad var det som dök upp i huvudet på dig då? Var det bara att tacka ja, eller hur gick tankarna där?
Hur gick tankarna? Men många tankar givetvis. Det är precis som du säger, att jag har ju alltid liksom haft fotbollen väldigt nära mig själv och följt fotboll i olika dimensioner, både liksom internationellt och lokalt. Jag har aldrig, och det har jag ju sagt tidigare och det står jag nog fast vid, att jag inte liksom haft något så här favoritlag, utan jag älskar sporten verkligen och har väl också varit väldigt intresserad av de bakomliggande aspekterna, hur en fotbollsklubb fungerar och så vidare. Så att när frågan dök upp, så på ett sätt givetvis smickrande, självklart. Det går inte att sticka under stol med. Å andra sidan så finns det finns så många delar i ett sådant jobb som du omöjligt kan förstå innan du hamnar där. Inte minst det publika, det mediala, de bitarna. Och det är väl klart att, så att säga, det man funderade över var väl att jag har alltid haft en stark tro på att jag klarar av själva jobbet, men det finns ju alltid andra saker som man hoppar in i för första gången. Och det här var väl första gången då jag har haft en sådan publik position, om man säger så. Så att det fick jag ju fundera över givetvis, men samtidigt var det så jävla lockande så det var ju bara att köra.
Och jag tänker, är förväntningarna på klubben som rollen som klubbchef, fanns det några sådana för både din del såväl som klubben, men jag tänker först för en egen del, för att det, i och med att du inte har haft just den rollen och titeln i sig själv, klubbdirektör, är ju vad folk uppfattar själv kring det. Det är inte kanske självklart vad det innebär. Vad skulle du själv säga att det var förväntningarna på dig där då?
Oj, jag tror att det är det som är lite både charmen och utmaningen med den typen av roller i så stora klubbar som till exempel Blåvitt, att förväntningarna är lika många som personer som är intresserade och följer klubben. Och i Blåvitts fall en jävla många människor helt enkelt. Och framförallt så tror jag så här att det beror också på vilken situation klubben befinner sig i. Blåvitt har ju under ganska lång tid liksom inte rosat marknaden utifrån var man kommer ifrån. Man drogs vid den tiden med ganska stora ekonomiska svårigheter. Sen så bör man också ha respekt för att inte alla förstår varför det är så. Utan man tänker nog bara så här, men fan, se till att börja vinna matcher, värva bra spelare och så löser sig allting. Och om man ska sammanfatta förväntningarna så tror jag att det var ungefär där det låg. från de som liksom var runt klubben. Sen så fanns det ju andra typer av förväntningar från min styrelseordförande Mats Engström som anställde mig. Och styrelsen i stort också vid den tiden. Det var ju ett speciellt läge att komma in i. Och de förstod väl att det behövdes någon som vågade fatta ett antal beslut som de behövde för verktyget där. Och även förmågan att kunna göra en analys vart man ska och varifrån man kom. Så att förväntningar inom idrottsvärlden är alltid höga. Och det gäller liksom att kunna plocka ner dem och göra någonting vettigt med dem helt enkelt. Så det är en, ja, det är en speciell situation.
Ja, jag tänker sen så du var där några år och jag tänker nu när man tittar tillbaka lite av alla de här 1000 förväntningarna, liksom, kände du ändå att du kunde pricka av några förväntningar för din egen, från din egen del i alla fall? Kanske inte ta alla 1000 runt omkring, men för din egen del med förväntningarna på rollen.
Ja, nej, men det tycker jag. Jag är ju väldigt nöjd och stolt över det arbetet jag åstadkom i FK Göteborg. Alltså när jag började så var det ju en extremt prekär situation rent ekonomiskt. Det är ju rent strukturellt och organisatoriskt. Allt det som liksom hände vid sidan av fotbollsplanen var ganska underutvecklat, tycker jag i alla fall. Och då var jag ju tydlig med att om vi ska liksom nå en nivå där vi kan börja vara med och konkurrera om det som är IFK Göteborgs liksom förväntansnivå, det vill säga vara med och konkurrera om Europaplatser, topp 4 i Allsvenskan, då behöver vi göra ett grundarbete först. Och det grundarbetet, det känner jag väl till största delen att jag lyckades med under den tiden.
Och för du kom ju dit 2018 och 2019 tog du fram en femårsplan. Och vad var målet då egentligen, som att ni skulle vara 5 år senare?
Ja, hela affärsplanarbetet byggde egentligen på ett antal insikter. Och framförallt så grundade sig de insikterna i hur alltså relationen mellan sportslig framgång och ekonomi är ju extremt tydlig och sagt inom fotbollen, skulle jag säga, både i Sverige och internationellt. Och då handlade ju de frågeställningarna som vi lyfte om hur kan vi så att säga skapa tillräckligt goda förutsättningar för att kunna investera i den sportsliga delen av verksamheten. Och även försöka göra det på ett så klokt sätt som möjligt för att man inte ska bli sårbar vid de tillfällen när det inte går som det är förväntat på plan. Jag menar, det är ju bara att titta på dagens allsvenska eller allsvenskan i år där du har ju en klubb som sticker ut vad gäller liksom förutsättningar rent ekonomiskt strukturellt, Malmö FF. Och givet den diskrepansen mot resten av toppklubbarna i allsvenskan så ska ju de egentligen kunna gå och vinna allsvenskan år efter år utan någon större konkurrens. Men det gör man inte. Och så funkar det i idrottens värld. Och därför så var huvudlinjen i den affärsplanen att skapa en stabilitet som gör att man lite, inte oaktat sportsliga framgångar, men att man skyddade sig mot de åren där det kanske inte går så bra som möjligt. Så att vad vi gjorde var ju att vi dels analyserade hur läget var i klubben. Vi gick igenom hela 2000-talet rent ekonomiskt. Där när 2000-talet började så hade IFK Göteborg ungefär 100 miljoner i eget kapital. Och när jag började så hade man 4,5 miljoner i eget kapital. Och var kanske ganska nära en otroligt jobbig situation. Och då var väl stegen att ta, bestämde vi att det tar nog 2 år. Att strukturera om klubben för att nå till en nivå för att man ska kunna börja investera i sporten. Så den femåriga planen byggde på en 2+3 års horisont egentligen.
Ja, men intressant. Jag tänker just att det kanske inte, man får inte höra så mycket kanske just kring liksom de här aspekterna, och speciellt inte alla som är kanske utanför och bara följer en sport och veta liksom lite mer hur det funkar på kontoret. Och just den här biten som du nämner på att, alltså, tittar vi på Allsvenskan nu med fotbollen här i Sverige till exempel, så även om Malmö FF har så mycket mer ekonomiska muskler så, och det finns diverse topplag, så finns det ändå alla de här matcherna när det kan gå hur som helst. Vilket funkar i många serier och sporter, att även om man vet favoriterna så finns det alltid möjligheter att det inte kommer alltid gå spikrakt. Och just den här biten av att skapa en balans och inte bara gå på allt sportsliga är ju någonting man hör de senaste, egentligen varje år, men nu de senaste åren på ett annat sätt. Vi har haft pandemin mellan oss också, vilket innebär att allt är inte självklart längre. Och då blir det just den biten av att om inte du kan garantera det sportsliga, så hur ska du så få se till att verksamheten kan fortfarande gå framåt så att den inte är beroende av det? Och det är väl just den aspekter av att hur många klubbar kanske har den här förståelsen och kanske tänker så. För att det blir lätt hänt att någon extra miljoner hit och dit ska man lägga det på en ny spelare. Men det är ju ingen garanti på att det kommer bli succé på det sportsliga, så att det ger pengar tillbaka. Jag tänker att det måste ha varit svårt att tackla, speciellt i din och er situation då, när man dessutom hade den ekonomiska uppförsbacken.
Ja, men självklart, precis så. Och framförallt så tror jag att det finns några andra aspekter som är viktiga i det sammanhanget. Det handlar ju om självbild. Det handlar om förväntansnivå. Jag tror att det finns många, om vi liksom håller oss till fotbollen, så finns det ju många lag som har accepterat en självbild att man är glad, så att säga, om man är med i Allsvenskan. Man är glad om man inte åker ur Allsvenskan. Man förstår att det är en väldigt lång väg upp till toppen. Och för det mesta så beror det förmodligen på att man aldrig har varit där. Man kanske har varit med och slagit som ett SM-guld eller topp 4 vid något enstaka tillfälle, men man är liksom, relationen till klubben bygger inte på att man är ett topplag. Och om man tittar på de lagen då som är topplag, så är det ju nästintill så att alla de lagen har ju varit nere och vänt i Superettan vid något tillfälle. Att man har kört i en linje och av olika anledningar som man inte klarat av att bibehålla en tillräckligt sportslig nivå, vilket har gjort att man har varit tvungen att göra en omstart i Superettan eller vad gamla division 1 eller när nu man åkte ur. Och då kan man ju se på de klubbarna att det är ju en hård smäll givetvis. Ekonomiskt och mentalt och känslomässigt och allting, men vid de lägena så har man varit tvungna att göra upp med sig själva och börja fundera på hur gör vi det här på ett annat sätt. IFK Göteborg har ju aldrig varit tvungna att göra den resan, eller då extremt länge sedan i så fall, vilket gör ju också att rädslan för att hamna där är extremt överhängande, för man vet att det är en tuff väg tillbaka. Det är alltid tufft att vinna serier. Det spelar ingen roll om det är Mossens BK eller IFK Göteborg. Så att, jag tror att den största utmaningen i det läget för att göra den omställningen som vi faktiskt gjorde var att kommunicera tydligt gentemot alla intressenter, supportrar, medlemmar, sponsorer att så här ser det faktiskt ut. Och det var ju någonting av de första sakerna jag gjorde, både på medlemsmöten och möten med sponsorer och så vidare, att vara så transparent som man bara kan vara. Sen lyfts ju alltid frågor som, hur fan har vi hamnat här då? När kan vi komma tillbaka och så vidare? Och det är ju extremt svårt att svara på, men man kan ju åtminstone ta sig tid och skapa energin till att förklara att vi tror att vi kommer ta oss dit genom att ha en plan. Sen kan man bli bedömd på den om det har gått bra eller dåligt. Men jag tror att man tjänar på att vara ärlig och uppriktig.
Ja, det måste såklart vara svårt för dig där i den rollen, med tanke på att det var x antal år under 2000-talet som du inte var involverad kring den biten och vet exakt hur det har hamnat på det sättet. Sen kan man ju spekulera hit och dit, och det finns vissa klubbar som har lagt alla pengar på det sportsliga och sen har det gått ner i värde på spelartruppen och sen försvinner de pengarna på så sätt. Men jag tänker, när man kollar igenom liksom mycket det mediala du fick vara med av i rollen, så får man nästan uppfattningen av att det var väldigt mycket sportsligt som du fick stå till svars kring. Och då tänker jag just av den biten av att okej, klubbdirektör här har kanske mer kanske ett fokus på hela organisationen och leda vägen framåt. Och sen har man tränare som kan det sportsliga, eller man har någon sportchef som kanske mer styr de sportsliga frågorna. Hur var det i din situation att uppleva det? För det var det är den mediala uppfattning man kan få när man kollar in på allt som du var ansvarig för.
Jag tror som så här att det är precis som du säger att du har ju ett team runt dig, både med sportchef, ekonomichef, försäljningschefer, tränare etc. som är experter på sina områden. Men på samma sätt som en tränare har som uppdrag att efter en förlust till exempel gå ut i media och skydda sin spelartrupp, så anser jag att en ledare och en klubbdirektör eller en vd på ett bolag eller vad det nu än kan vara har samma uppdrag när det går dåligt överhuvudtaget. Så att jag tror att vara klubbdirektör eller att vara vd eller chef överhuvudtaget är ett jävla skitjobb på det viset, för att går det bra, då måste du alltid tänka på att ge cred åt andra som faktiskt utför det arbetet och som bör creddas för framgången. Går det dåligt så måste du också steppa upp och ta skiten för att de ska orka och ha kvar förmågan att utföra sitt jobb. Så att den inställningen hade jag väl. Sen så var det ju vid den tidpunkten när jag började. Det var ju en extremt speciell situation också där man hade inte haft en klubbdirektör på ett tag. Man hade haft olika förordnanden. Det gick, som du sa, väldigt, väldigt dåligt sportsligt. Det gick nästan ännu sämre ekonomiskt. Så att det gick ju liksom dåligt på alla plan. Och vi tvingades ju till att göra vissa åtgärder ganska tidigt när jag kom in och försökte hitta en väg ut där. Men problematiken uppstår ju när du behöver reagera på situationer som uppstår. Om det går dåligt, om du känner att du behöver liksom sparka en tränare, sparka en sportchef eller göra förändringar. För då blir så att säga... det du gör blir en reaktion på en situation som uppstått och inte liksom ett strategiskt medvetet val. Och tyvärr så känner jag väl att vi hamnade i många sådana situationer på grund av att det gick rätt dåligt. Sen var det ju lite annat skoj som hände också, med lite bengalbränningar och fyrverkerier på Bravida Arena och så vidare. Så att jag har, när man tänker tillbaka på det, så ja, men det hände så jävla mycket konstiga saker liksom. Och där kände jag väl att min roll var att försöka liksom att agera som den här måltavlan för både media och för andra liksom på det viset. Rätt eller fel, men det var så jag tänkte i alla fall.
Ja, nej, men det är intressant att förstå lite hur du tänkte på det. Som sagt, man fick känslan av att allt du fick ställas till svars kring var mer sportsligt, medan det kanske var någon annan som skulle göra det. Du lyfte också upp rollen lite som att det är en otacksam roll där man egentligen antingen straffas eller ska på ett sätt steppa tillbaka. Men sen är väl det kanske det en del av chefsrollen, att man har de uppgifter.
Så är det, och det måste du nog acceptera. Det handlar ju, alltså jag tror så här, till syvende och sist handlar det om att i en sådan roll så har du det yttersta ansvaret för organisationen. Och då anser jag inte att man kan undkomma det ansvaret, oavsett om du vet med dig att det är någon annan i organisationen som har gjort fel eller inte lyckats eller vad det nu kan vara. så är det trots allt ditt ansvar att vara där. Punkt.
Jag tänker, det lär ju finnas en hel del lärdomar som man alltid tar med sig på ett eller annat sätt. Finns det något speciellt som du har tagit med dig från tiden som klubbdirektör nu vidare, som är någon lärdom från den tiden som du vill dela mer av?
Oj, herregud. Ja, givetvis. Det finns ju enormt mycket lärdomar. Det var ju en, det har ju varit en fruktansvärt utvecklande tid på gott och på ont. Ja, men vad kan man säga? Jag tror så här att den yttersta lärdomen är väl egentligen att och den är nog ganska specifik för den typen av roller när det blir ett så stort medialt och publikt tryck. Att magkänslan som du har, en magkänsla i min värld är ju någonstans liksom en ackumulerad erfarenhet som samlas, som sänder signaler till din egen hjärna om huruvida ett beslut eller en åsikt är rätt eller fel. Och oftast så stämmer magkänslan. Och det finns väl, det är väl klart liksom att saker och ting som jag både gjorde och fattade beslut på under den tiden, det, vissa saker var bra och vissa saker var dåliga, och så är det alltid liksom. Men lärdomen är nog att jag skulle liksom ha kvar min, lita mer på min magkänsla och inte falla för det tryck som uppstår, utan liksom orka och våga bortse från vissa saker och stanna kvar i sin övertygelse. Så.
Och jag tänker, de som skulle vilja bli klubbdirektör på ett eller annat sätt, där titeln kan ju ha många olika ord så, och du nämner nu magkänsla, men är det någonting man kan skicka med som så här, de som funderar på det, eller så här, tänk på de här sakerna? Och det är såklart lite, jag tänker också här, när man lyssnar just nu så har ju du redan lyft upp att det mediala är ju en stor aspekt av att vissa uppdragsgivare, alltså vissa idrottsklubbar när man är klubbdirektör, kommer ha större påtryckning från fans och media. Så kommer det vara på den biten. Sen klubbdirektörsrollen kan ju också gå i benämning klubbchef och verksamhetschef och liknande. Men utifrån din då erfarenhet, finns det någonting man kan skicka med till dem som funderat på att det här låter som ett kul jobb?
Ja, men framförallt det är ett kul jobb. Och sen så tror jag framförallt att det är ett jobb. Det finns ju väldigt många som på något sätt mystificerar kring vad en idrottsklubb gör generellt sett. Att det är så höllt i dunkel och att kompetenserna är så svåra att mäta och resultaten beror på någon typ av magisk förståelse för det ena eller andra. Och det håller jag inte med om fullt ut, utan att vara klubbdirektör är som vilket jobb som helst, men det är ett jävligt speciellt jobb. Så att ett tips om man ska liksom skicka med det någonstans, det är ju att det är ju givetvis beroende på vilken klubb eller vilken förening man hamnar och vilken idrott och allt så vidare. Men se till att vara precis lika professionell som du skulle vara på vilket annat jobb som helst. Tänk alltid liksom på hur du bygger organisation, hur du bygger struktur, hur ni kommunicerar. Alltså allt det man gör på ett vanligt jäkla företag måste du också göra i en idrottsförening. Men du måste omvandla delar av retoriken så att det passar det. Men det är ett jobb. Helt enkelt. Det finns ingen mystisk lösning eller en hemlig formel, utan omger dig utav människor som är bättre än dig själv på de positionerna där inte du har din spetskompetens. Du behöver ha koll på alla delar utav verksamheten, med ekonomi, med HR, med kommunikation, med försäljning och så givetvis sporten också. Så att det är ett mantra jag har haft genom hela mitt yrkesliv, att jag anställer bara människor som är bättre än mig själv på de specialistområdena som de ska ansvara för. Annars kan jag lika gärna göra det själv, så det är tipset.
Bra där. Jag tänker, du har också varit evenemangschef på Göteborg Company som jag nämnde och jobbar idag återigen med evenemang på Aventure Nine Yards. Och jag tänker bara så här, vi har varit inne lite touchat på det här, just chefsrollen och ledarskapsrollen. Och evenemangssidan är ju på ett sätt en del av fotbollen och sporten också. Och det beror lite på kanske vilken kontext vi pratar kring. Men du har ju varit med om många olika evenemang genom ditt yrkesliv i sig självt. Jag tänker så här, om man bara tittar på det först och främst här, för att få förstå sig hur det funkar när man jobbar inom det här området. Hur går det till för att få tag på ett evenemang? Varför väljer, när du jobbar, varför väljer ni att så här, det här ska vi jobba med eller ska vi ha? Vad är det första man tänker på då?
Nej, men alltså, till att börja med så är det ju liten skillnad mellan vad jag gör idag på Aventure Nine Yards i den rollen som jag har som byråchef här. I det här livet jobbar vi ju främst gentemot företag. I rollen som jag hade på Göteborg Company som evenemangschef där så jobbade vi ju mer med publika evenemang. Precis som du nämnde, Way Out West och Volvo Ocean Race och allt vad det nu kan vara. Men jag tror att det som är gemensamt för båda frågeställningarna eller båda sidorna är ju att evenemangen eller eventen i sig är inte lika viktiga som det man vill åstadkomma. Det vill säga att du måste se tillfället som ett verktyg för någonting. Det handlar om att förflytta människors tankesätt, uppfattning om saker, skapa känslor, skapa engagemang. Och det är ju det som just upplevelseindustrin är så stark inom, skulle jag säga. Om du är på Ullevi och ser en fotbollsmatch, då känner du en gemenskap. Om du är på Way Out West så förstår du vad de vill förmedla genom sitt hållbarhetsarbete, genom att de bara har vegetarisk mat på menyn och liksom är väldigt inbjudande och inkluderande. Och när vi jobbar med företag idag så kan det ju handla om att de vill skapa en känsla kring en produkt. De vill engagera sina medarbetare eller på något sätt ladda sitt varumärke med olika egenskaper. Så valet av event eller av evenemang handlar nog snarare om vad du vill åstadkomma i nästa läge. Och det, man ska se det som ett verktyg för att liksom påbörja eller genomföra en resa på det viset.
Så tittar man på idag, skulle du säga att det är mer att det kommer förfrågningar till er än att ni strategiskt letar efter olika uppdrag?
Nej, absolut inte. Det är ju både och. Jag menar, jag tror att det är väldigt viktigt för oss som bolag att vara duktiga på att selektera vilka vi vill arbeta med. Det är ju klart att vi sitter på en viss typ av kunskap på både strategisk, taktisk och operativ nivå. Men jag menar, det är så med alla varumärken att du måste vara noggrann med vilka du associerar dig själv med på det viset. Och i den kontexten, vi är ju ett kommersiellt bolag, vi ska ju tjäna pengar givetvis. Och den produkten vi erbjuder, det är ju just det jag pratade om tidigare, att hjälpa våra kunder att skapa ett engagemang eller skapa känslor eller göra en förflyttning, och det kan ske på väldigt många olika sätt.
Jag tänker från dina olika ledarskapsroller du har haft, om man bara nu får stanna upp tiden här och nu, vilket av dem liksom har gett dig mest glädje?
Oj, nej, men det går inte att säga så. Det är Jag har haft en sån fantastisk tur i mitt yrkesliv så att allting det jag jobbat med på något sätt har varit utvecklande, och det är den här utvecklingen som har varit det viktigaste för mig. När jag började för 1000 år sedan som ung och grön 25-årig vd på tidningen Faktum hade jag ingen aning om vad det innebar att göra tidning eller vad det innebar att människor var i en hemlöshetssituation. Och efter några år där så är det klart att du växer ju som människa. Du bygger ju på dig en kunskaps- och en erfarenhetsbank som gör att du ser på livet annorlunda och har respekt för andra saker. Och på samma sätt under min tid på Göteborg Company, jag menar, jag är göteborgare i själ och hjärta, och det är väl klart att glädjen över att kunna göra jävligt feta grejer i min egen hemstad och eller åtminstone skapa förutsättningar för att det sker. Det är klart att det bygger stolthet, och på samma sätt i Blåvitt också. Och det känner jag även när jag kommit hit till Venture Nine Yards, att här finns det en kultur framförallt och ett mindset som handlar om en ständig förbättringsresa som jag uppskattar enormt mycket. Så att som svar på din fråga så går det inte liksom att peka ut någonting så, utan jag känner mig verkligen extremt lyckligt lottad att få ha varit delaktig i så sjukt roliga och lärorika processer som jag har varit med under de senaste 16-17 åren.
Jag tänker, du gillar ju liksom struktur och tydlighet i ditt arbete. Vad är det som vad ska man säga, som krävs för att du ska kunna få jobba med det?
Hur tänker du då?
Jag tänker liksom, ja, det är klart, du har varit inne på att du vill ha folk som är bättre än dig själv när du jobbar. Men jag tänker förutsättningarna, så behöver du, nu när vi hade pandemin till exempel, men då behöver du ha folket på plats hela tiden, behöver du ha möten varje dag för att allt ska kunna kommuniceras ut på rätt sätt. Hur får du med dig ditt team hela tiden genom dina roller du haft som ledare?
Jag tror att det är två saker. Det ena är att jag tror att någonting jag är duktig på, det är att se helheter. Att så att säga lösa ut det här vardagssuduckot som en organisation ändå innebär. För att dels har du å ena sidan strukturella frågor som måste omhändertas. Och de är jag ganska duktig på att analysera, se och ta actions på. Sen har du den kulturella biten, det vill säga vilka människor du jobbar med. Och där försöker jag åtminstone vara väldigt nära mina medarbetare och lära mig vilka är det jag arbetar med. Vad är det som triggar dem? Jag menar inte att vi ska liksom fira jul ihop, men jag vill förstå vilka människor det är som jobbar på stället, för då är det oftast enklare att sammanfoga de där två delarna, det vill säga struktur och kultur, för att liksom driva det framåt. Så att jag skulle säga att närheten till människorna som du arbetar med och ta dig tid att göra analysen över vart man befinner sig som en utgångspunkt, och sen förstå vart du vill nå som en målpunkt. Och har du de grejerna och kan du göra det på ett relativt bra sätt, så handlar det ju om att kommunicera. Det handlar väldigt mycket om att skapa ett engagemang och en förståelse. För jag menar, människor idag, man tenderar ju oftast till att söka jobb till, alltså när du, arbetsmarknaden idag fungerar som så här att visst, lön är skitviktigt, förmåner är skitviktigt, men du vill också jobba för en schysst arbetsgivare. I grund och botten så är det väldigt, väldigt få som är anställda som bryr sig om exakt hur stor vinst ett företag gör eller hur stor utdelning företaget ger till sina aktieägare eller vad det nu månde vara, vilket är företagets grunduppdrag. Utan där måste du lyckas omvandla det du gör till att skapa en plattform där människor känner att fan, här kan jag lägga större delen av min vakna tid dag ut och dag in i ett schysst bolag som har schyssta värderingar och som gör grejer som du som anställd känner att du utvecklas av. Så att skapa den här bilden, det är Det är nog det absolut viktigaste du kan göra som en ledare i dagens samhälle liksom, för att få den här framdriften. Så tror jag.
Ja, men det låter sunt, tänker jag. Vi är snart klara. Jag tänker sista frågorna vi har är, för det första, tror du att du kommer komma tillbaka till sporten på ett eller annat sätt? Eller fotbollen kanske jag ska säga.
Jag har ju en ständig förhoppning att landslagsledningen kommer ringa och att det finns en nummer 10 tröja över. Jag känner inte att jag är tillräckligt gammal än för att överge den förhoppningen. Men om du frågar om jag ska jobba inom idrotten igen, så jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag är inte liksom avskräckt. Samtidigt så är det ju också som så här att jag vet vad jag kan och jag vet vad jag har gjort, och i dagsläget är jag väldigt glad och lycklig över vart jag är, men vad som händer i framtiden, det vet man inte.
Nej, det här är spännande. Vi får väl helt enkelt se hur det kommer se ut framöver, men jag tänker, vi har nu fått in några lyssnarfrågor som jag tänker också ska få chansen att lyfta fram, där vi har Flackrant Morina som undrade helt enkelt hur du kunde klättra upp till att bli klubbdirektör. Det har vi ju ändå varit inne på, men han lägger in i att liksom, hade du någon utbildning och gjorde liksom en massa extra arbete för att ändå hamna där och hamna? Skulle du säga att din utbildning som du har någon gång i ungdomens tid har hjälpt dig liksom på traven, eller det blir mer av en slump att du då hamnar på Faktum och sen det ena eller tredje ledde dig vidare?
Ja, det där har jag oftast undrat över själv också. Alltså, jag är ju statsvetare i grunden. Så jag tror inte att om man letar efter en klubbdirektör idag att du söker efter en statsvetare. Men nej, jag är en sjukt dålig karriärsplanerande människa. Jag har aldrig tänkt så. Jag kommer nog aldrig att tänka så att jag har ett mål med min karriär och vill hamna på något ställe. Utan jag tror som så här att För min del i alla fall så har jag varit noga med att jag ska hamna på ställen där jag lär mig nya grejer, där jag utvecklas. Och då tänker jag som så här att om man utvecklas och gör bra saker och är en bra person, då kommer folk att uppmärksamma detta. Och i och med det då så hoppas jag då att man tar steg i sin egen utveckling. Så har det varit för mig, och jag hoppas att många tänker så, för att det är ändå någonting av det viktigaste man kan göra. Liksom, don't be an asshole, helt enkelt.
Ja, Jan Värmlind frågar ju dig ett beslut som du önskar att du inte hade tagit under din tid i IFK och två beslut du önskade att du hade tagit.
Oj.
Så ett som du önskar att du inte hade tagit och två som du önskar att du hade tagit.
Åh herregud, vad svårt. Fan, ska jag svara på det? Nej, men, jag vet inte. Jag är inte så jävla mycket för att ångra saker och ting. Någonstans så kanske jag... Om jag ska peka ut någonting som jag ångrar lite grann, men som var svårt. Det handlar ju om, vi hade en tränare som heter Poja Asbaghi, som jag tycker är en fantastisk person och en helt suverän tränare. Och om man tittar på vad IFK Göteborg är idag, så kan jag liksom bara drömma om vad han hade kunnat göra med den truppen. Jag önskar att omständigheterna inte var sådana att vi behövde skiljas från Poja, i alla fall vid det läget. Sen kan man liksom trycka på mängder av saker, det gick dåligt, bla 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 bla, men jag önskar att det inte hade behövt bli så, i alla fall om jag uttrycker mig på det viset. Och två saker jag önskar att jag hade gjort. Jag tror som så här att jag gjorde ju rätt många förändringar på IFK Göteborg. Jag hade behövt göra några till. Jag har väl någon inneboende del hos mig där jag alltid vill ge folk en extra chans. Jag vill ge folk en möjlighet att både lyckas och misslyckas. Men återigen tillbaka till den här magkänslan som jag pratade om tidigare. Jag hade en magkänsla om vissa förändringar som jag borde ha gjort, som jag väntade för länge med. Och som några av dem inte ens blev av. Och det önskar jag att jag hade liksom lyssnat på min magkänsla tidigare och varit ännu tuffare och ännu starkare i det.
Ja, Jan, det var en tuffa fråga där, men vi fick ändå bra svar tycker jag. Och sista frågan här, vi slänger in Henrik Larsson, vilka är, jag tror inte att det är Henrik Larsson, men fotbollsspelaren. Men i alla fall, han, du var lite inne på det nu nämligen, men han undrar ju vems beslut var det att entletiga Poja, och var Roland Nilsson ett klokt val?
Ja, men så här, det är Henke Larsson som jobbar inom fotbollen. Han vet ju att när man fattar sådana beslut så är det alltid ett gemensamt beslut. Du får aldrig, du kan aldrig, du bör aldrig liksom peka ut en enskild person. Utan det är styrelse och ledning gemensamt som fattar sådant beslut. Så att även om, så som jag svarade tidigare, att jag önskar att vi inte hade behövt göra det. Så under omständigheterna som var det rätt. Som svar på den första frågan. Och om Rolle var rätt person. Ja, han var ju rätt utifrån behovet av att vi letade efter någon som kunde strukturera upp försvarsarbetet. Och då hade vi ju en sportslig organisation som tittade på det och kom fram till att Rolle hade de egenskaperna. Så utifrån det, återigen, ja, då måste han ju vara rätt, eller hur?
Exakt. Ja, men snyggt. Jag tänker, de som är nyfikna på att antingen följa eller komma i kontakt med dig, vad skulle du säga man kan göra då?
Då hör man av sig. Herregud, jag har en sociala medieplattform som jag använder. Jag försöker undvika alla andra, men LinkedIn finns jag på. Annars så hittar ni mig på eventer9yards.se under kontaktsidan av Max Markusson. Så att det är bara att mejla, ringa eller sök kontakt via LinkedIn, så snackar jag gärna.
Grymt. Det här finns redan i avsnittsbeskrivningen just nu när man lyssnar på avsnittet. Så det är bara att klicka där så kan man connecta med Max på en gång eller höra av sig. Och ja, Max, vi kommer till slutet och finns egentligen mycket mer man kan grotta ner sig i. Men jag tänker att vi fick ändå en bra insyn och perspektiv kring hur du ser på saker kring idrotten. Och mycket som vi gör i den här podden är just för att belysa och visa på olika unika perspektiv inom idrotten. Och kunna visa på att det finns mer än bara de klassiska fåtal rollerna. Men också att förstå lite att idrotten är komplex men underbar på många sätt. Så det har varit jätteintressant att få ta del av det och hoppas på att du som lyssnar också känner att det har varit en givande stund. Och det finns ju många lärdomar också man kan ta med sig i det du säger. Och någonstans är det ju någon, tycker jag att du tog upp väldigt bra i slutet till exempel, av att kanske inte ha ett fast mål med en viss roll som du ska göra. För då kanske du tar stopp och inte kan växa vidare, utan mer kanske jobba på de mjuka värderingarna och att se det mer som en utvecklingsresa, så att det aldrig finns ett slut på det sättet, utan du kan ständigt växa och ta dig an olika utmaningar på så sätt. Men främst tänker jag ju att bygga upp ditt team, oavsett i vilken roll du är, så är det liksom se till att de runt om dig kan mer än du i andra områden, så kan du fokusera på din specifika sak eller de få, så att du inte slänger far överallt. Och det var väl bara några få då. Men jag tänker, vill man få med alltihopa så är det bara att köra om repeat på det här avsnittet och höra det igen. Är det något sista du vill skicka med, Max, innan vi tar slut här?
Nej, skön fredag. Solen lyser här i Göteborg i alla fall, så att nu ska jag gå ut och besöka mina kollegor som är ute på olika uppdrag och se så att allting funkar hos dem, så att det känns bra med helg.
Ja, men strålande. Vi får hoppas på att alla lyssnare har också lyssnat på en fredag så det tajmas in med en härlig helgkänsla. Men innan vi helt avslutar så vill jag också passa på att uppmana dig som lyssnar just nu att prenumerera på podden om du inte redan gör det, så du inte missar kommande avsnitt som följer. Och gillar du det så får gärna ge ett härligt omdöme så att fler kan också upptäcka idrottens alla möjligheter som vi försöker bidra med. Och har ni tips på gäster eller innehåll ni vill höra så kontakta oss på Instagram, Sportljus Podcast, och följ oss där. Och vill man veta mer om Max helt enkelt så finns kontaktuppgifterna i avsnittsbeskrivningen. Och med det sagt så önskar vi både dig Max och alla där ute som lyssnar på en underbar dag. Och som man brukar säga, man är svårt att ha en bra dag utan man kan skapa en bra dag. Så det är upp till oss själva. Och ja, med det sagt så säger vi tusen tack och ciao!